Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Först och främst, stort, stort, stort tack för alla era mejl som ni har skickat in. Det är jätteroligt att ni skickar in era förslag, att ni berättar, att ni lyssnar på den här podden. Det värmer enormt mycket och vi kommer verkligen ta med oss dessa vidare, eller hur Leo?
Nej men alltså det är ju så här att jag vet inte hur mycket förslag vi fått inskicka till oss. Det måste ju vara över 100 nu typ, eller hur Kevin?
Ja.
Och det är vi extremt tacksamma för. Och det vi gör att vi för in dem på ett boomeraktigt sätt in i ett Excel-dokument. Och sen kan vi liksom dra av de här ämnena därifrån och faktiskt spela in avsnitt. Och vi kan väl avslöja redan nu att den här veckan, som ni hör här, kommer vi spela in ett par av de här idéerna som ni har skickat in. Så tack så mycket för det. Det är jätteuppskattat. Men utöver det så skulle vi vilja be er om en sak till. En tjänst till, om ni orkar och förstås om ni vill. Det är ju nämligen så här att den anrika guldskölden är igång nu. Svenska fans pris till årets sportjournalister. Man kan nominera programledare, kommentatorer. Men framförallt i det här fallet då också poddar. Så det jag försöker säga är, gå in på guldskölden Svenska fans och nominera oss till årets sportpodd om ni tycker det. Ska absolut inte tvinga er till någonting ni inte vill. Vill ni inte nominera oss, nominera någon annan. Det finns flera andra bra sportpoddar där ute. Men vi blir väldigt glada om ni nominerar oss. För ja, ju fler som lyssnar på oss, desto större chans att vi fortsätter helt enkelt.
Exakt så. Och återigen, stort tack. Det är väldigt roligt att höra alla era fina ord. Och det ger en styrka att vilja fortsätta och göra det ännu bättre helt enkelt.
Innan vi började spela in det här introt, Kevin, så pratade vi ju faktiskt om tröjnummer. För du sitter i en FC Samp-tröja med nummer 32 på bröstet. Det är ju precis Christian Vieris gamla nummer, min husgud. Och vi insåg ju att du och jag har ju ganska lik nummersmak. Det här blir smalt. Men, det gladde mig att 13, 23 och 32, det är liksom det är på vår topp 5-lista av tröjnummer.
Exakt. Ja, det är väldigt fascinerande det där med nummersmak och sådant. Men det är nördigt och kul, precis som den här podden.
Vi kanske ska göra ett ordentligt topp 5 tröjnummer, inte bara den här lilla bonusen nu, men liksom topp 5 fotbollsnumerologi och då liksom försöka gå mer på vilka spelare som har haft typ nummer 9 och vilka som har haft nummer 7 och vilka som har burit 99 i det ett brott. Det kan vi göra någon gång. Topp 5 fotbollströjnummer.
Det tycker jag verkligen. Det tycker jag.
Men det blir inte idag.
Det gör vi inte idag. Vi ska prata med en vän till mig som också du har pratat lite mer med nu och ta oss igenom det här med tränare. För det är alltid kul.
Det är ju det.
God lyssning. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollskanalen Top 5. Leo, du är tillbaka lutad i din Lyon-tröja och känner dig väldigt bekväm och varm, eller hur?
Ja, varm. Jag har precis spelat badminton, det är du. Sådana där liksom fotvrickar grejer jag har börjat ägna mig åt så här på ålderns höst, höll jag på att säga. Så gammal är jag inte. Men på den här sidan nyår. Nej, men jag känner mig avslappnad och bra inför det här mötet. Inför liksom vårt om vi ska vara ärliga, får vi faktiskt säga vårt första avsnitt som vi spelar in 2024, även om vi har släppt tidigare 2024.
Stämmer bra det. Du avslöjade ju vårt första så kallade avsnitt som kom ut 2024, att det inte var 2024. Du dödade ju den direkt där när vi spelade in. Men ja, det är som det är.
Förlåt, det är som det är.
Nej. Det är lugnt, det är lugnt. Ja, det är riktigt roligt. Nytt år, nya möjligheter och allt till där. Och med ett nytt år kommer också nya gäster. Och därmed är jag jätteglad att presentera en gammal god vän, Misa Thule, från den sköna underbara podden som har slagit riktigt fin tick-tack genom kraft det senaste året, nämligen Parken Södra.
Tick-tack! Tick-tock!
Är jag gammal nu kanske? Tick-tack, ja. Det är inte det där godiset?
Jo, precis. Jo, exakt.
Jag är fan sötsugen här nu redan. Tick-tock, självklart. Ursäkta mig. Tick-tock, och det är Mirsa. God dagens, hur mår du?
Tack så jättemycket för introduktionen. Jag mår jättebra. Hoppas ni också mår bra.
Det gör vi. I alla fall jag. Jag kan inte tala för dig, Leo. Du får tala för dig.
Nej, men jag mår bra. Men jag mår framförallt bra för att jag har inför det här avsnittet fått bekanta mig med Parken Södra också. Och kanske fått bekanta mig ännu mer med TikTok. För till skillnad från dig, Mirsa, så är jag en boomer. Jag är ju liksom, jag har ju TikTok-konto, men jag använder inte så mycket. Men nu har jag faktiskt spejat lite på Parken Södra här. Och jag förstår varför ni har så jäkla många följare.
Mm. Det är härligt content där ni pratar. Först var det mycket lokalt som jag förstått från det Mesa, men det har blivit bredare och bredare med tiden som gått, eller hur?
Man brukar säga att man hör på min dialekt att jag är från Norrköping, men vi var ju från början en väldigt lokal podd. Vi startade 2019 och sen har vi successivt liksom försökt bredda vår repertoar och liksom intervjua även alltså, nationella profiler, och sen ja, sen hittar vi inte TikTok utan TikTok, men nej Kevin, där kommer du få höra resten av avsnittet. Men och TikTok har ju varit egentligen där vi har slagit igenom mest egentligen på ganska kort tid, så att jag skulle säga att det är väl där som vi har fått upp vårt namn lite, även om såklart vi har ju också mycket att jobba med.
Mm. Ja. Det är roligt och spännande att följa, och för er som lyssnar på det här rekommenderar vi varmt att kika in på Parken Södra på de samtliga plattformarna. Jag ska inte säga TikTok igen. Men vi ska inte prata om sötsaker, vi ska inte prata om Norrköping i detta fall, kära Misa. Vi ska på...
Det vet du inte. Kanske dyker upp en Norrköpingstränare.
Ja, det stämmer. Det ska jag inte säga. Nu ska jag inte ta saker på förhand. Men vi ska prata framför allt om underskattade tränare. Jäkla kul.
Ja, det är ju ett pangämne, så jag blev väldigt glad när vi kom fram till det här ämnet. För vi har kört överskattade tränare, du och jag, sågades vi för att vi hade med Mourinho och Guardiola. Jag tror inte någon av dem kan beskyllas av att vara underskattade, men det finns, tycker jag i alla fall, jag vet inte vad du kände Mirsa, men jag tycker det finns en diger lista av underskattade tränare som inte fått liksom det beröm som de faktiskt förtjänar. Så jag hade ganska svårt att lista de här fem, om jag ska vara ärlig.
Jag kan säga att min femma hade nog ingen i Sverige valt, förutom mig. Så att det är ett riktigt finsmakarnamn. Och jag tror det kommer väcka lite reaktioner, men väldigt subjektivt val. Så att, ja, jag tror det kommer vara två bra listor. Jag hoppas det i alla fall.
Kul.
Ja, härligt. Och subjektivt är det ju hela det här. Det är ju inte facit alltid, ibland, när jag säger saker. Eller när Leo säger vissa saker, som listkungen han är. Men det är ju framförallt subjektivt, och det är det som är så himla roligt med dessa listor. Och ni som är nya i det här sammanhanget i vår podd, så är det ju en lista där Leo, framförallt då, och då gästen får presentera en och en, och så hoppar vi fram och tillbaka och diskuterar lite, och vi börjar i detta fall med dig Mirsa.
Plats 5.
Ja, och det här är ju en stor spelare från mina områden, är ju faktiskt, blev ju framröstad till PSG:s bästa spelare någonsin, tror jag. Men han har ju i och för sig inte lyckats jättemycket som tränare. Men jag vill faktiskt ha någon som nummer 5 av väldigt subjektiva anledningar. Det är alltså en man som har styrt kanske ett av de mest korrupta landslagen i Europa. Lyckats ta landet till sitt hittills enda mästerskap. Och det roliga med den här tränaren är också att han själv förutspådde ju att det bara skulle bli ett mästerskap. Det är ju lite Balkans svar på Bella Gutman. Jag pratar om Safet Sursic faktiskt på plats nummer 5.
Åh! Stort. Det här gillar en frankofil som jag, måste jag ju säga.
Ja, och jag tänker, han är ju, jag skulle vilja säga, i svensk fotboll är han ju, han är inte ens skattad, skulle jag säga. Men det här är väldigt subjektivt val, och jag tänkte jag ska motivera lite för lyssnarna liksom, vem egentligen Safet Sušić är som tränare. Han har egentligen varit lite tränare i franska andra ligan, turkiska första andra ligan. Han har inte gjort jättesuccé där. Men det han gjorde med Bosniens fotbollslandslag är faktiskt sensationellt. Dels för att det är så litet fotbollsland. Vad är det, hur många bor i Bosnien? Knappt över 3 miljoner. Men också att hur sättet vi spelade under Safet Sušić regim. Det var väldigt, väldigt kul som supporter. Och de dagarna minns man verkligen med glädje. Och för att förklara liksom, han tog över efter 2009 då hade ju Bosnien missat VM efter playoff, förlåt mot Portugal. Och sen då, det som hände 2011 var ju att det var väldigt rörigt i Boska fotbollsförbundet kring själva styret i förbundet. Man fick sanktioner av UEFA tror jag, eller FIFA. Och där då så beslutades att Ivica Osim då skulle ta över som ordförande, den gamle Sturm Graz-tränaren bland annat. Fick ett samtal här, ber om ursäkt. Och Ivica Osim, det första han gjorde då var att tillsätta Safet Sušić då. Eller i och för sig, han kom ju redan innan, men han fick mer mandat då med Ivica Osim. Och ganska snabbt så, eller det gick i och för sig inte jättebra i början, men runt 2011 hände något där. Han började sätta ett 4-2-3-1, väldigt offensivt inriktat. Bosnien var ju en Samir Nasri-straff från att nå EM redan 2012. Och sen då så fick man ju kanske tidernas enklaste VM-kval i grupp till VM 2014. Vann den VM-kvalgruppen, gjorde mest mål av alla i hela europeiska kvalet. Och hade det inte varit för en nyzeeländsk linjeman i matchen mot Nigeria, gud vet vad som hade hänt i VM. Men jag tror till och med, det är faktiskt sant, jag tror till och med att Axel Pileby inför VM hade tippat Bosnien som vinnare. Den är sjuk. Så mycket trodde inte jag på Bosnien. Och varför jag nämnde just det här med att han är lite Bella Gutman från Bosnien, det är att han fick faktiskt frågan av en journalist. Men nu när vi har nått VM liksom Bosnien, nu kommer det bara rulla på. Han bara, nej, vi kommer inte nå ett mästerskap på ett bra tag. Och mycket riktigt, Bosnien har egentligen aldrig varit nära, skulle jag vilja säga, ett mästerskap sedan 2014. Och det ser ju knappast bättre ut nu. Om det ser knackigt ut i svensk fotboll, då kan jag lova er, då ser det illa ut i Bosniens fotboll. Men jag vill ändå ha Safet Sušić av personliga skäl som plats nummer 5. Eftersom vi spelade en otroligt bra fotboll då. Faktiskt var bland de bättre nationerna i världen. Och det tror jag inte kommer hända på ett bra tag.
Extremt underhållande också. Jag menar, det fanns ju så oerhörd offensiv höjd. Både i liksom den stil som Safet Sušić bedrev. Men också i det manskap de hade. Jag menar med Čeko, Ibisevic och Misimovic och Sead Salihovic som kanske återkommer på en frisparkslista någon gång i framtiden. Dessutom lyckades han ju faktiskt få, nu kanske jag svär i kyrkan här, men dessutom lyckades han ju faktiskt få spelare som Ermin Bicacic att faktiskt sköta sig defensivt också.
Exakt. Exakt.
Nej, men det var ju jag kan ju för lite om Safet Sušić övriga karriär, hur det har gått. Jag vet att han tränade Evian när de liksom var på väg neråt igen, men i Frankrike. Annars vet jag bara att han varit i Turkiet utan att veta hur det riktigt har gått för honom. Men jag skulle hålla med om att det var en bragd att ta Bosnien till sitt första VM. Det håller jag ju med om. Sen om jag skulle skriva under, jag vet inte om jag skriver under på att han är en underskattad tränare. Enbart beroende på att jag inte vet hur det har gått. Jag tittar på Wikipedia här nu. Ankara Gücü, Kayku Rizespor och så vidare. Där har jag alldeles för dålig koll. Men som spelare, my god, det kan vara ett helt avsnitt om någon annan gång.
Ja, det här, du var rätt på det verkligen, Mirce. Jag tror du är nog den enda som hade kanske nämnt honom i det här sammanhanget på plats 5.
Jag tror att Sladjan Osmanagic skulle, jag kommer ihåg att han och jag pratade med Safet Sušić någon gång och kommer ihåg att han var väldigt hänförd av honom. Så kanske en av två då.
Precis, Sladjan kanske hade satt honom ännu högre upp. Det kan ju vara så.
Ja, jag kan säga att jag tillhör minoriteten, det kan man lugnt säga. Och som sagt, väldigt personlig åsikt.
Mm. Ja, det
jag fattar
vi.
Ju att det kan komma ett och annat mejl, men det bjuder vi på.
Ja, jag är van med mejlen. Jag är van med mejlen. Det är bara att ta emot med kärlek. Men Leo, vem hittar vi på din femte plats?
Nej, men jag var ju tvungen att välja den här herren som, jag vet inte om ni köper att han har varit underskattad eller inte. Jag tycker att han har varit det givet hans gärning. Men jag har valt Manuel Luis Pellegrini Ripamonti. mer känd som Manuel Pellegrini. Han har idag hunnit bli 70 år gammal, tränar numera Real Betis sedan 2020. Och trots sin ålder så har han faktiskt varit en av de mer innovativa tränarna i, ja, men framförallt den spanska fotbollen, men därmed också den globala fotbollen på 2000-talet. Och anledningen till att han är med på min lista, det är att jag upplever att han inte fått den uppskattning han så väl har förtjänat. I alla fall inte globalt. I Spanien har han nog fått det, men inte utanför Spanien. Anledningen till att han är blott gubbe nummer 5 på min lista, det är att han ändå har fått chansen i stora projekt som Real Madrid och Manchester City. Men hur har det gått då? Liksom, jag upplever att Pellegrini liksom, i England ratar man inte honom alls, och sen utanför England så kanske man ser honom som en sån här strax under de bästa tränare, givet klubbarna han har haft. Men om man liksom tittar på hans facit där på 2000-talet, för det var väl det som var ramarna, Kevin, 2000-talet, eller hur? Ja. Argentinska ligan med San Lorenzo 2001 och River Plate 2 år senare, där gör han sitt riktigt stort namn, kommer till Europa. Tar över Villarreal som ju var en dels nykomling i princip. De gick upp vid runt millennieskiftet för första gången någonsin i spanska ligan och var en mittenklubb. Men han tar dem till semifinal i Champions League 2006, och det är han som släpper lös den riktiga Juan Román Riquelme, han som liksom låter Riquelme bli den han egentligen är, bli den liksom legendariska spelaren är idag. Sen tar han Malaga till kvartsfinal i Champions League. En kvartsfinal som egentligen borde varit semifinal om det inte vore för ett feldömt Felipe Santana-mål från Dortmund. Så det är egentligen semifinal med Malaga. I det Malaga så släpper han också lös Iscos krafter. Ni vet, Isco som sen gick till Real Madrid och faktiskt var bra där ett ganska bra tag. I Manchester City går det inte fantastiskt bra, men han vinner ändå ligan, vinner 2 ligacup-titlar. Real Madrid går inte heller jättebra, men sen är han ju då, har han varit runt i Kina, han har varit i West Ham och det gick väl okej. Men nu är han ju Betis och han vann Copa del Rey med dem 2022, deras första titel på 17 år. Tycker det är uppenbart att den här tränaren är mer eller mindre genialisk, lyckas få ut väldigt mycket av ganska begränsat material. Och sen visst, Real Madrid funkade det inte riktigt och Manchester City var väl okej. Men jag tycker ändå att den här killen har förtjänat mer, den här herren, den här gentlemannen har förtjänat mer än vad...
Ja, nu kanske jag pratar för snabbt där, men Pellegrini är också på min lista. Absolut. Mm. Jag tycker att Leo beskriver i princip det jag har antecknat själv. Sen vill jag bara betona på min topp 5-lista, det kan vara så att det är något namn som är med som kanske inte har varit som bäst på 2000-talet, men det får vi bjuda på. Men det är öppet för diskussion som sagt. Men jag håller helt med Pellegrini-beskrivningen, och det jag tycker är intressant med honom är just att om man tittar på de här storklubbarna där han kanske inte lyckades lika bra, så skulle jag säga att det finns lite ursäktande omständigheter. Till att börja med, tar vi Real-epoken, så skulle jag nog vilja säga att att jobba med Florentino Perez kan inte vara det enklaste heller. Och jag tror att Pellegrini som tränare är ju mer en byggare än en förvaltare. Och jag tror att hade Pellegrini fått mer tid, så tror jag kanske att han hade vunnit mer Real Madrid. Nu blev det ju bara ett år, och jag tror till och med Pellegrini själv har sagt i media öppet att jag fick inte de namnen som jag bad Perez om. Så att jag tror absolut att det finns lite förmildrande omständigheter. Sen med det sagt, jag håller helt med Leo att tränar man Real Madrid, då får man faktiskt underkasta sig vissa grejer. Så är det ju. Och sen när det kommer till Manchester City, så hade ju Pellegrini den fina oturen av att han visste att Pep skulle efterträda honom. Så det är inte superlätt att, toppa där heller. Så att jag skulle vilja säga att jag skriver under helt klart på att Pellegrini ska ha topp 5. Ska jag avslöja vart han är på min lista, eller ska vi avvakta där?
Vi avvaktar det, tycker jag. Vi avvaktar det.
Ja, det låter bra.
Jag vill bara lägga in en till grej med Pellegrini innan vi går upp på din 4, Mirsa. Men Kevin, du kommer få lägga in en ramsa här. För en grej som liksom kryddar hela Pellegrini-grejen, det är ju att han har en av de tränare med kanske den bästa ramsan tillägnad sig. Ska jag ge mig på ett uselt försök att sjunga den här innan du lägger in den riktiga ramsan. Men det var ju från tiden i Manchester City, då City-fansen körde "Shake man so went to Spain in a Lamborghini, brought us back a manager, Manuel Pellegrini."
Den är bra faktiskt, jag ska inte ljuga.
Nej, den är bra.
Ja, det är ett plus i kanten om man vill på något vis vara med på dessa precis fyllda listor, minst sagt. Men Pellegrini, bra namn. Jag har inga invändningar där heller. Jag tycker helt enkelt att vi fortsätter till plats 4, Mirsa.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Plats 4.
Ja, har vi en tränare som jag tycker har försvunnit lite under radarn sett till hans otroliga meritlista. Alltså det här är ändå en tränare som har vunnit i princip allt. Och då snackar vi inte bara klubblagsnivå utan även landslagsnivå. Kan väl uppleva kanske att till hans nackdel att han kanske inte har en så bred klubbkarriär som gör att han rankas bland de allra största. Jag vill ändå ha någon som fyra på min lista. Jag pratar om Vicente del Bosque faktiskt. Ja, och jag tänker vi kan ju börja med att förklara Vicente del Bosque. Han är ju en riktig madridista liksom, en riktig Real Madrid-ikon. Han hade ju i princip alla funktioner i klubben innan han la tränarkarriären på hyllan. Redan i slutet av 80-talet då så var han ju tränare för Castilla-laget. Sen gjorde han väl lite inhopp där, jag tror det var 94 och 96. Fick han vara lite huvudtränare där. Men det var runt millennieskiftet som liksom världen fick nys om del Bosque för första gången. Och vann ju två Champions League-titlar år 2000 och 2002. Vann ju La Liga 2001, 2003 och sen Supercup. Ja, Supercupen kan man ju prioritera lite hur man vill som supporter. Men vann ju klubblags-VM, allt som gick att vinna med Real. Och faktiskt, intressant statistik, varje år han basade över Real Madrid så gick de alltid minst i semifinal. Och det är inte superlätt kan man konstatera. Så att det kanske låter självklart idag för Real Madrid, men det visar sig för 15-20 år sedan så var det verkligen inte. Och jag tror till och med att alltså Europacup-historiken, jag tror att del Bosque hade bäst track record ända sedan 50- och 60-talet. Under Di Stefano och grabbarnas tid där. Och det som egentligen gjorde att del Bosque sen fick lämna Real Madrid, det var ju såklart Florentino Perez. De var inte jätteöverens. Och det var väl det här lite med att del Bosque ville ha vissa spelare och Perez ville ha den här Galactico-satsningen. Och då fick ju del Bosque lämna. Och ja, och sen gick det ju som det gick för Real Madrid. Jag tror inte man nådde kvartsfinal på typ 10 år. Man hade väl en tränarkarusell som, ja, det var ju, vissa namn var ju, ja, jag ska inte säga pinsamma, men det var inte lika bra namn som man var van med för att vara Real Madrid. Ja, och sen blev det ju då, det var väl någon trip till Besiktas som var sådär i och för sig. Men sen kom ju då spanska landslaget där han i princip han vann allting. Vann VM 2010, vann EM 2012. Och ja, jag tror till och med att det här är den enda tränaren än idag som har vunnit VM, EM, Champions League och klubblags-VM. Och la väl officiellt sin tränarkarriär på hyllan 2016. Då var han ändå bara 66 år, ingen jätteålder för att vara tränare. Så att jag tror att del Bosques tidiga avsked från fotbollen har gjort att han är bortglömd. Men jag vill ändå ha honom på den här listan, jag tycker han är grym.
Jag har inte ens tänkt på del Bosque givet att jag liksom håller honom så högt själv. Men när jag tänker på det nu när jag lägger fram det här så känner jag nog att jag håller med. För givet att det liksom blev lite pyspunka på uppdraget i Spanien efter titlarna och givet att han liksom försvann ur Real Madrid där och hamnade i det här Besiktas-helvetet ett kort tag. Inget ont att Besiktas, det var bara en rörig situation där och då. Så känner jag också att han kanske har försvunnit. Jag tycker det är något på spåren här. Och när man tittar på typ Real Madrid under 2000-talet så undrar jag om Del Bosque inte är den bästa tränaren de har haft. Att han nog är det. Bättre än Ancelotti, bättre än, ja, definitivt bättre än Mourinho. Bättre än vilka vi andra kan prata om. Liksom, rent sportsligt, det dummaste Florentino Perez har gjort, det var ju att liksom skeppa Del Bosque, Morientes, Hierro, Makelele på ett bräde för att ersätta dem med Galacticos i Pavones. Sen var det ekonomiskt gångbart förstås. Men jag håller med, Del Bosque är ju en bjässe i de här sammanhangen. Alltså, det är en supertränare och jag skriver under på att han är lite underskattad slash bortglömd.
Ja, verkligen. Speciellt det som du var inne på där, Mirza, att han avslutade sin tränarkarriär för, vad är det nu, 2014. Ja, det är ju 8 år sedan redan. Så blir det ju lätt bortglömda stämpeln på det hela. Men hans record kan man inte säga något emot. Ändå man är lite bitter över alla de där spanska framgångarna. Men det är som det är.
Det är som det är.
Ja.
Jag vill bara tillägga också att det som framförallt många spanska spelare pekar på var Del Bosques storhet. Det var att han lyckades ena Barça och Real-falangerna i landslaget. Det var ju väldigt, väldigt hetsigt under liksom hela den här Mourinho-Guardiola-epoken i början av 2010-talet, slutet av 00-talet. Och han var ju en enande kraft. Han fick ihop liksom de här nyckelspelarna och det var egentligen en stor anledning till att Spanien var en stormakt där under de här 3-4 åren. Så det är klart att där kan man inte heller underskatta i sammanhanget, tycker jag.
Nej, det var ju verkligen 2 gubbar som gjorde sitt arbete där. Aragones före honom och sen då Del Bosque. Så nej, bra. Bra shout.
Ja, riktigt bra. Frågan är om han inte borde vara högre upp med tanke på hur du lägger fram det. Så vi får väl se vilka personer du har högre upp här med. Så svårt att toppa nu.
Nu ska jag blidka dig, Kevin. Plats 4 så har jag tyskt på listan.
Mm.
Och här.
Fantastiskt. Du har börjat med det mer och mer. Det är bra. Du börjar komma in i det hela.
Här har jag liksom en tysk motsvarighet till Giroud. Och alla som kan sin franska fotboll vet att Giroud var tränare i Auxerre i 44 år. Tyvärr kommer han inte in på den här listan givet att majoriteten av dem var ju på 2000-talet. Men Giroud kan vi prata om en annan gång. Här har vi då Christian Streich. Tränat Freiburg sedan 2011 som A-lagsansvarig. Men räknar man med hans år som assisterande och ungdomstränare så har han ju varit Freiburg trogen sedan 1995. Sen spelade han ju för dem på 80-talet också. Men vad är det för merit då att liksom vara tränare länge i en klubb? Jo, bara det i sig är ju faktiskt en jäkla merit givet hur den moderna fotbollen ser ut. Det här säger någonting om Streichs tålamod och hans lojalitet och det säger något om Freiburgs tålamod och lojalitet. Det här behöver vi mer av i fotbollen enligt mig, i den penga och resultat stinna fotbollen idag. Men vad har han lyckats med då, nu får du rätta mitt uttal här Kevin, hos Die Breisgau Brasilianer? Är det rätt eller?
Ja, det tycker jag. Man förstår vad du menar.
Okay.
Det är det viktiga.
Jo, låt mig berätta. När Christian Streich tog över ansvaret mitt under brinnande säsong 2011, då låg Freiburg sist i tabellen, Bundesliga Jumbo alltså. Han höll dem kvar genom att bland annat slå klubbrekord, 10 raka matcher obesegrade i Bundesliga som avslutade säsongen, höll dem kvar. Året därpå, alltså 1,5 år efter att han tog över dem där de låg sist, så ledde han till 5:e plats i ligan. Det är klubbens bästa placering i Bundesliga på närmare 20 år vid det här tillfället. Det i ett Freiburg som har näst minst budget i hela ligan den här säsongen. Och näst minst omsättning. Det ska man ta med sig. Således förde han också ut Freiburg till Europa för första gången på 12 år. Freiburg är ju, förlåt, i sammanhanget är det en skitklubb. Du får gärna utveckla här Kevin. För det är en fin klubb, men det är en väldigt... Om du pratar om Sverige som blåbärsnation så är Freiburg en ännu mindre klubb. Liksom. Så är det ju.
Freiburg är en mindre klubb, men stämpeln skitklubb skulle jag väl inte kategorisera det som.
Nej, men i storlekssammanhanget är det en skitklubb, men det är en väldigt fint skött, väldigt välskött klubb.
Ja.
Samma säsong då som de kom femma så förde han dem till semifinal i Tyska Cupen. Det är första gången någonsin i klubbens historia. Över 100 år gammal klubb då. Sen, sjukt nog, åker han ur Bundesliga året därefter för att sen ta upp dem direkt 2016. Säger något om klubben att de håller kvar honom. Och efter att de kom tillbaka 2016 så lyckas han ta dem igen till en 5:e plats och igen till semifinal i Tyska Cupen. Han utsätts till årets tränare flera gånger i Tyskland, så i Tyskland ratar man ju honom. Han har ryktats till flera större klubbar. Det sägs att han har tackat nej till större klubbar genom åren. Så i Tyskland är han väl inte underskattad. Och hos våra kära kollegor på Offside, Anders Bengtsson och framförallt Johan Orenius, de har gjort ett väldigt fint reportage om honom och Freiburg, så de ratar honom också. Men utöver det så känns det som att ingen liksom har riktigt koll på vad Streich har gjort. Dessutom cyklar han till träningen. Det är jävligt fint. Så nej, Christian Streich får alldeles för lite uppskattning. Oerhört underskattad.
Underbart, det är underbart. Jag trodde nästan att du skulle nämna här Frank Schmidt från Heidenheim. Men det kanske är nästa underskattat tränaravsnitt.
Heidenheim är för smalt för mig till och med.
Ja, jag förstår det. Nej, jag håller ju bara rakt med här. Han underskattas alldeles för mycket utanför de tyska gränserna. Hur ser det ut hos dig, Mirza? Har du Streich på kartan?
Nej, verkligen inte. Jag tyckte det var väldigt fin Bundesliga-lektion, måste jag säga. Jag hade ingen koll på honom alls. Och jag tycker det som är fint med den här typen av namn är också att jag tycker att de mer och mer blir, alltså de här tränarna kallar jag för utrotningshotade. Alltså de här tränarna som sitter 5, 10, 15 år, det är ju i princip, vilka är det? Det är Simeone, det är snart Klopp, men alltså det är inte många tränare idag i de stora ligorna som sitter mer än 5-6 år. Så att få höra det här namnet tycker jag är väldigt fint och apropå om man jämför det här namnet med till exempel Safet Sosic, du nämnde ju att han uppskattar i Tyskland. Sosic skulle jag säga är tyvärr lite för bespottad i Bosnien. Så att jag tycker att där tycker jag också det finns en kulturell skillnad i hur man ser på stora tränarnamn och stora tränargärningar i Tyskland jämfört med Bosnien, vilket också kanske sammanfattar lite varför fotbollsnationerna är som de är. Positiv överraskning, jag hade ingen aning om honom faktiskt, så att kul, jag gillar det.
Ja, underbart, jag är nöjd, bra jobbat Leo.
Bra, nu skiljer mig en kaffe och en cola.
Som att jag mutat det, ja. Det har jag verkligen inte gjort.
Nej.
Mirza, vem hittar vi på första pallplatsen hos dig?
Plats 3.
Första pallplatsen, då blir det Leos femma, Manuel Pellegrini. Och jag vet inte, jag tyckte Leo egentligen sa ganska mycket bra grejer. Men jag vill bara lägga till också det här. Jag vet inte, jag tror i och för sig Leo nämnde Villarreal och Malaga. Men jag tycker det är ändå också väldigt, väldigt... Ja, men stora meriter, alltså lilla Villarreal är ju egentligen en Riquelmes straff för att slå ut mitt kära Arsenal. Tack och lov så var liksom äcklet Jens Lehmann där och rädda oss. Jag älskar för övrigt Jens Lehmann, men han är ju vidrig alltså. Men jag älskar honom som målvakt. Han är lite Tysklands Emiliano Martinez. Liksom. Det går inte att gilla honom, men man gillar honom ändå. Och sen liksom Malaga och sen blev det ju som det blev med Malaga och ekonomin och inte dit. Men just att han har gjort så bra grejer i princip varje klubb. Faktiskt också, jag läste lite kuriosa kring City-tiden. För 13-14 då, där då City vann ligan, så var det ju faktiskt alltså flera som hävdade att liksom City var ligans bästa lag spelmässigt. Och jag tittar faktiskt på lite statistik och tydligen i slutet av januari då 2014 så hade då City redan gjort 115 mål i alla tävlingar. Det är liksom Pep Guardiola statistik. Ja, det är sjukt där. Och han hade tydligen, då hade Pellegrini City till och med slagit Busby Babes från Uniteds rekord, alltså från 57-58. Så att, alltså det där menar, den här offensiva fotbollen som Pellegrini förespråkar, han är underskattad. Jag tror det har att göra med att just i City hamnar han i skuggan av Pep. Så att man glömmer ju liksom att han vann ju ändå 3 titlar med Manchester City. Och jag visste inte innan jag läste om honom. Så att det är därför han faktiskt är så högt upp som plats 3. För jag tycker ändå att han inte gjort bort sig egentligen i någon klubb. Utan det har mer varit, alltså så här, ja, men ta West Ham till exempel. Där var det snarare lite för mycket mellanmjölk skulle jag säga. Men liksom gentleman verkar vara liksom, han ger i alla fall det intrycket. Och sen kanske det också är så att han är, nu är inte Chile ett litet land, men jag tror också att beroende på vart man är ifrån så kanske man ses på ett annorlunda sätt. Jag tror som du säger att Premier League och den liksom engelska fotbollen tror jag generellt underminerar lite tränare från Sydamerika och andra delar av världen. Så att jag värderar Pellegrini jättehögt faktiskt. Han har gjort bra grejer i Betis också, vunnit Copa del Rey som sagt. Så ja, plats 3 för mig.
Ja, men vi är ju helt överens. Jag tror ju tyvärr att liksom den stora massan dömer honom på det där året i Real Madrid när man egentligen ska döma honom på alla andra år i ens karriär egentligen. Så Pellegrini, absolut given på en sån här lista tycker jag. Om jag hoppar vidare på min trea då, så är jag lite som Del Bosque inne på en tränare som hade sina största triumfer före år 2000. Då vann han Europacupen med PSV Eindhoven. Det är ju en jävla bedrift bara det. Och så tog han ju Nederländerna till VM-semifinal 1998. Men hans 2000-tal var ju grymt också. Jag pratar om Joost Hiddink. Bilden av honom idag är att han var en kringflackande gubbe med förmåga ibland att göra något stort av något ganska litet. Och det är ju en sanning som stämmer, men också en sanning med modifikation. För den här nederländska gubben har det med fan krut i, alltså. Om vi bara tar 2000-talet, lyssna på det här. VM-semifinal med Sydkorea 2002. Aldrig hade ett asiatiskt land gått så långt tidigare. EM-semifinal med Ryssland 2008, ni vet med Arshavin, Kirkov och gänget. Ryssland hade inte varit så bra sedan Sovjetunionens dagar. Däremellan så var han ju ruskigt framgångsrik i sin comeback i PSV, där han vann ligan 3 av 4 år och tog lilla PSV med det kanske skönaste laget Champions League-sätt till Champions League-semi och bortamålsförlust mot Milan. De hade Philippe Cocu, Mark van Bommel, Mateja Kessman väl, Arjen Robben, de hade Damarcus Beasley, fy fan, Gomez i mål, Alex som mittback. Otroligt gäng som man satt ihop där. Efter då före Ryssland, men efter PSV, så tog han dessutom Australien till åttondelsfinal i VM med den här gung-ho-fotbollen som Safi Sušić senare stod för i Bosnien. Alltså, han spelar ju i matchen mot Kroatien, när de ligger under så byter han in, som spelar 5 anfallare samtidigt av Australien. Otroligt. Och ett Australien som egentligen borde slagit ut Italien, blivande världsmästaren i åttondelsfinalen där. Vi vet ju alla vad den där straffen, Grosso mot Lucas Neal. Därefter mojnar det lite grann. Han tar en FA-cup-titel med Chelsea som han faktiskt räddar. För upp dem från 16:e plats till 10:e plats. De låg ju riktigt risigt till en säsong där. Sen på senare år, innan han la av, så var det ett par misslyckade uppdrag i länder som Curaçao och Kina. Men jag tycker de här tidigare nämnda uppdragen är... Det här är liksom en demontränare vi pratar om. Men istället ses han som en liksom kringhoppande gubbe.
Jag tycker det är fantastiskt. Jag börjar faktiskt ångra lite min lista nu när jag inte har med Hiddink. Han är otrolig, och jag håller med dig. Alltså, Sydkorea-äventyret är en grej i sig. Och sen såklart minns vi alla liksom, it's a fucking disgrace, liksom Chelsea-Barca-matchen. Det glömmer jag aldrig liksom. Men jag håller helt med dig. Hiddink definitivt egentligen given på en topp 5-lista. Sen tycker jag också, om jag ska vara helt ärlig, jag vill gärna liksom få in en annan diskurs i den här diskussionen. Det är det här med att, alltså, jag tror att han är väldigt underskattad just för att han inte kanske har vunnit så många titlar. Och för mig som är liksom fotbollsromantiker, vad är det man värderar egentligen? Alltså så här, är det större att vinna VM med Brasilien 2022 som Scolari bara skulle vunnit? Eller är det större att komma fyra med Sydkorea? Alltså, det är också så här, vad värderar man högre? Och jag tror tyvärr att dagens fotbollsfans bara tittar på, okej, så här många titlar tränar, därför är han bäst. Ja, fast det finns också andra aspekter i det. Alltså, och där kommer Hiddink in som en, alltså, riktigt, riktigt bra tränare. Liksom går till B-nationer, det får man ändå säga i sammanhanget, och gör så bra resultat konsekvent. Och jag håller med, jag kom också ihåg PSV Eindhoven. Jag var ju typ 11-12 år då när PSV, men alltså, jag var ju skiträdd när de spelade. För jag tror de hade mött Arsenal någon gång under den här epoken. Jag hatar PSV Eindhoven, för jag... Ja, jag vet inte om det var tröjorna eller att de var så brutalt bra, men jag var livrädd för PSV Eindhoven. Och då var jag så här, då hade inte min fotbollskompetens varit så stor, men jag minns faktiskt att PSV var ruggen den här tiden. Och jag håller helt med dig om att han var lite med på min bubblar. Eller grejen var så här, jag ville ha med Hiddink, och sen bara tänkte jag på andra, och sen glömde jag Hiddink. Så jag tror det var lite därför. Men det är skönt att du har med honom, för nu inser jag att han är ganska given.
Ja, han är... Ja, tyvärr lite skattesmitanden och sådär på senare också, men det lämnar vi där här. Det har ju inget med tränargärningen att göra så. Så Hiddink ska vara med här borta.
Mm, Hiddink, ja. De här äldre herrarna, de hittar in till de här listorna. Vem hittar vi då på din andra plats, Mirza?
Plats 2.
Ja, och här kommer vi till plats 2 där vi kan, eller jag har kanske misstolkat det här med 2000-talet. För här har vi en manager som absolut hade sina största framgångar innan 2000-talet. Men jag vill ändå nämna honom, sen kan jag i och för sig nämna bubblarnamn sen. Men det här är alltså en tränare som, hör och häpna, har tränat 3 Ballon d'Or-vinnare. Jag kan säga att den här tränaren är inte TikTok. Det här är inte ens internet. Det här är fax när jag pratar om den här tränaren. Jag pratar om Valeri Lobanovski faktiskt, plats 2.
Ja, det är ju bra namn att slänga in här. Alltså, det är under många som har koll på det, för det är ett otroligt namn.
Jag tror vår yngre generation har nog inte någon större koll där. Du får gärna berätta mer så.
Ja, och grejen är det nu, det är därför jag redan nu lägger in en brasklapp om att jag misstolkade det här med 2000-talet. Men jag bjuder på den. Och Lobanovski då, född 1939, då när andra världskriget började. Och som sagt, legendarisk tränare i Dynamo Kiev, tränade Sovjets landslag. Och ni ska också veta till lyssnarna här att alltså Dynamo Kiev under 70-80-talet, alltså det var en maktfaktor liksom. Det här var ju en av de största klubbarna i Europa. Vann ligan 8 gånger, kuppen 6 gånger i Sovjet på 16 år. Det är inte illa pinkat. 1975 var ju Dynamo Kiev första laget någonsin från Sovjet vinna en stor europeisk titel. Slog ju Ferencváros i cupvinnarkuppen. Och det sjuka var att det finns till och med statistik. Den här, under den här turneringen hade han en vinstprocent på 88,88%. Bara kände vad okej. <Okay. laughs> det nu man inser så här, vad har jag missat liksom? Och tydligen så var ju det där högsta vinstprocenten ända tills 1920 då, där Kevin Sharabayan då toppade den här procenten. Så att det är sjuk statistik den här tränaren har visat. Vann cupvinnarkuppen igen mot Atletico Madrid 86. Hade tre sejourer i Dynamo Kiev. Och det är det här som är det stora. Han var ju liksom i klubben under tre olika epoker. För mig, det som kännetecknar en stor tränare för mig, det är att du ska vara hållbar i flera epoker. Titta bara till exempel på en sån som Mourinho. Under 2000-talet har han ju varit en av världens bästa tränare. Än det idag, det går att diskutera. Och det är där jag tycker det är så stort med till exempel en person som Sir Alex, som liksom, han försökte uppdatera sig själv med att hela tiden byta assisterande tränare, just för att få in nya influenser och utveckla sig själv. Och Lobanovski var en sån. Han var ju bra jämt liksom. Och till och med under 90-talet var ju Dynamo Kiev fantastiska. Mycket, alltså Andrei Shevchenkos framfart beror ju mycket på Lobanovski, det har ju han berättat. Och för er som inte vet då, så tror 97-98, det här var ju säsongen då Dynamo Kiev slog Barca med 3-0 hemma, 4-0 borta på Camp Nou. Jag tror inte det kommer hända någonsin igen att Dynamo Kiev var 7-0 på två matcher mot Barca. Och det här var ju Shevchenkos genombrott i praktiken. Tre Ballon d'Or-vinnare har Lobanovski haft. Det är Oleg Blokhin, Igor Belanov och Shevchenko. Det är sjukt där. Det hade jag ingen aning om innan. Tog ju brons med Sovjet i OS 76. Kom till final 88 i EM. Han har vunnit 33 titlar.
Lobanovski är väl liksom... det här är ju ett av världshistoriens största namn. Och det är ju... Då blir han ju... Om vi ser över inte bara 2000-talet som du säger här, så är han ju absolut given på en sån här lista. För jag menar, det här är ju en av fotbollshistoriens största tänkare. Liksom ansvarig för Kievs, Dynamo Kievs labb, som det kallades väl. Jag har förut en sån tavla hemma där det är det är en bild från 80-talet. Där det är massa Dynamo Kiev-ungdomar som bara håller på att nicka bollar. Och så är det en Dynamo Kiev-ledare som går omkring i bakgrunden. Jag tycker det är ett supernamn. Om vi liksom breddar tidsperspektivet, så är han nog kanske till och med på första plats faktiskt, säger jag. Så toppen alternativ, Mirza.
Verkligen, och just inne på det här, det är inget namn som man slänger runt med nu för tiden när man pratar om stor tränare genom tiderna heller. Och det är ett underbetyg ändå.
Ja, verkligen. Och ett betyg till hans underskattning. För det är oerhört... Liksom, har väl falnat med tiden också. När nya generationer kommer. Som, liksom, ju längre tid man kommer ifrån honom, desto mindre uppskattad blir han väl, antar jag.
Så är det, tyvärr.
Han var väl dåtidens AI i fotbollen, tror jag. Alltså.
Ja, exakt.
Alltså, det är sjukt. Ja.
Ja. Leo. Vem hittar vi på din
andra Jag drar plats? Ju den här Aston Villa-lansen så långt jag kan dra den. För Unai Emerys tränargärning utanför Spanien, den har ju liksom bedömts på hans tid i Arsenal. Klubben som då var misskött. Här ska bli kul att höra dig, Mirza, som kommer in med ett Arsenal-perspektiv. Och på hans good evening, som du gärna får klippa in också, good evening. Kevin.
Good evening. Good evening.
Good evening.
Good evening.
Good evening.
Good evening.
Good evening.
Good evening. Yeah.
Good evening.
Good evening.
Good evening.
Good evening.
Good evening. I don't know exactly.
Good evening.
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 Men jag tycker det är ett stort svek mot Emery och fotbollen i sig att man bedömer honom på hans tid i Arsenal, för han är så mycket större än de säsongerna, måste jag säga. Alltså, i min bok, en av de bästa tränare vi har sett på 2000-talet. Men han uppskattas inte som det. Sevilla, tre raka Europa League-titlar. Det går bokstavligen inte att göra bättre. Det går inte att göra bättre i Sevilla, faktiskt. I PSG vann han allt han kunde, utom Champions League. Ja, han kommer bli ihågkommen för sin remontada där att de åkte på det. Men det var jävla freak of nature. Liksom. Alltså, det hände ju inte. Nu råkade Emery basa för det lag som blev utsatt för den där remontadan. Och visst, ena säsongen han tränade PSG lät Monaco vinna ligan istället. Och det är lätt att säga efterhand så här att fan, det var ju, hur kunde PSG låta Monaco vinna? Jo, för att Monaco hade Kylian Mbappé, Fabinho, Daniel Subasic, Karim Glick, Bernardo Silva, alltså Jibril Sidibé, vem hade de på vänsterbacken då?
Falcao till och med.
Falcao på topp. Alltså, det Monaco var ju ett av franska ligahistoriens bästa lag. Så det kan hända att det blir en slip-up där. Skitsamma. Han vann ändå allt han kunde utom Champions League med PSG. Tar ett dysfunktionellt Arsenal till Europa League-final i Baku. Han vinner Europa League-guld med Villarreal. Tar dem till semifinal i Champions League. Och den vägen fram till semifinalerna, så de slår ut både Juventus och Bayern München. Det är ju sanslöst. Typ större bedrift än Pellegrinis Villarreal faktiskt. Och nu har han omvandlat Aston Villa till en faktiskt trolig topp 4-klubb i England. Aston Villa som tog näst mest poäng i Premier League under hela kalenderåret 2023. Nej, Emery, det är min tvåa.
Ja, Mesa. Gammal bekant.
Snyggt val. Jag gillar valet helt klart. Jag tror faktiskt att jag valde inte Emery på listan just eftersom att jag tycker ändå att han har börjat bli hypad nu. Så därför valde jag inte honom på listan, men jag köper helt klart han är med på din lista. Om vi ska ta Arsenal-perspektivet håller jag helt med. Det man måste jämföra Emerys epok med Artetas epok, jag tycker inte Emery i närheten hade samma uppbackning som Arteta har nu. Alltså för det första tror jag, när Emery tog över, då var det ju till att börja med typ strul ganska omgående med den sportsliga ledningen. Sven Mislintat kom och sen stack han lika fort. Så bara där var ju typ skitrörigt kring sportchefsbiten. Så att, och sen tror jag fortfarande inte att Stan Kroenkes son Josh hade gått in med sina miljarder där. Så att, och som du säger, det var så dåliga. Ja, pandemi i Arsenal, jag glömmer aldrig. Alltså det var fruktansvärt. Det var inte lätt alltså för Emery. Så att jag köper det faktiskt. Och sen tar ändå Arsenal till en Europa League-final. Och jag tror att Emerys fall tyvärr var att han kom in i en klubb där det gärna skulle se vackert ut och det skulle flöda och liksom, det skulle vara Wenger-bal och folk hade glömt att vänta nu har ju Wenger lämnat. Och jag tror att Emerys pragmatism blev hans fall, inte för att det var hans fel utan det var bara rent kulturellt tror jag. Jag tror inte folk pallade med liksom att aha, ska vi dessutom tappa poäng och spela tråkigt? För spelar vi i alla fall bra med tappa poäng. Liksom. Och det är lite där Teta tycker jag kommer undan med. Eller kom undan med många år innan han fick liksom sin spelidé att flöda. Så att jag håller definitivt med om att Emery är underskattad. Och verkar vara en väldigt skön kille. Och sen det där good evening, det kommer ju liksom... Tyvärr, det är ju engelsmän. Det är ju... De hakar upp sig på det där. Jag tror att absolut att hans eftermäle kommer att vara väldigt, väldigt bra. Och tyvärr för Arsens del så är Aston Villa ruggigt, ruggigt bra. Alltså. Sen vet jag inte hur långt det kommer gå, men det han har gjort är fantastiskt. Absolut.
Ja, jag är inte förvånad att han kommer upp här på din lista, Leo. Du tar varje chans du har nu att pusha Aston Villa.
Kevin, innan vi går vidare med Mirsas etta, så nu är vi någonstans här i podden där jag brukar fråga dig, vem saknar du?
Mm. Ja, och jag har tyckt att den här listan har varit väldigt svår. Ett namn som jag har tänkt på, som ni har pratat väldigt mycket om redan, det är Pellegrini. Han känns väldigt given här. Positivt överraskad att du hade Streich med, Leo. Jag hade inte trott att du hade tagit med honom. Jag hade trott att du hade kanske hittat någon annan tränare i något land som inte hade talat om kanske tidigare eller så, men det blev Freiburg istället. Jag har inte så många fler namn. Jag har kanske ett namn som jag tycker, men jag vet inte. Jag har brottats lite med mig själv där. Och det är väl, om jag har förstått det hela rätt, går det inte så bra för honom nu för tiden på samma sätt, men Benitez, är han inte lite underskattad?
Jo, jag kan tycka Benitez är ett bra namn. Och Benitez, han faller lite när Emery-fällan av att... Alltså det är det här som är problemet. Till exempel, jag är ju jättefantast av liksom pep-fotboll. Det ska vara 4-3-3, det ska vara passningsorienterat. Och det är lite synd om de är mer pragmatiska tränare. För att fotboll är ju så mycket baserat på underhållning. Och Benitez är ju inte liksom...
Det är inte kul.
Alltså, det luktar inte midsommar om Benitez, om vi säger så. Och det är lite synd, för att han är också väldigt, väldigt duktig. Han gjorde bra grejer med Liverpool, gjorde fantastiskt bra grejer med Valencia. Har varit helt okej i de klubbarna där det har gått sämre för. Men det är just att han spelar så primitiv fotboll som gör att folk inte ser storheten i Benitez. Jag håller med Kevin helt klart att han, alltså, hade någon av oss haft Benitez hade jag inte protesterat. Men jag tror han faller lite i den här Emery-fällan, tyvärr. Mm.
Alltså, jag tycker det finns liksom två Benitez-eror. Om vi tar liksom Teneriffa, Valencia, Liverpool, de är ju en av världens bästa tränare under den eran. Sen Inter, omöjligt uppdrag att ersätta Mourinho, är vad det blir. Och sen kommer det här liksom, Chelsea gör han väl okej, okay. Napoli gör han okej, okay. Real Madrid gör han ju faktiskt bra, men får sparken ändå. Newcastle gör han sett i förutsättningarna bra, det ska han också ha. Sen Dalian, Everton och Celta Vigo. Jag kan ingenting om Dalian, men både Everton och Celta Vigo är ju ytterst dysfunktionellt skötta klubbar, så det är klart att det går dåligt där. Så jag vet inte om jag tycker att han är underskattad, men jag tycker nog att han får för mycket skit i alla fall, så kan jag säga.
Mm. Ja, då låter du vara där, tycker jag helt enkelt. Och går då till nummer uno, Mirsa. Vem hittar vi där?
Ja, om du ska bjuda Leo på en cola kan du bjuda mig på en resa till Maldiverna. Jag är en tysk på nummer ett. Oj, oj, oj. Och en Bayern München-ikon.
Oj!
Ja, jag tycker att han är fantastisk. Ja, han har vunnit ligan i Bayern. Han har vunnit ligan i Dortmund. Han har gjort det bra i schweiziska ligan. Han har gjort det bra med Schweiz landslag. Vi pratar om Ottmar Hitzfeldt.
Mycket bra. Helt rätt.
Och Ottmar Hitzfeldt, apropå det här med fällor, så tycker jag också att han hamnar i den här Del Bosque-fällan med att han la av för tidigt. Vilket gör att hans legacy minskar. Men alltså, för de här yngre lyssnarna, alltså Ottmar Hitzfeldt inledde ju sin tränare. Han var ganska okej spelare under 70-talet, tror han var typ bästa målskytt för Västtyskland i OS, München kanske. Så han var okej anfallare liksom, men hans tränarkarriär började i Schweiz under 80-talet. Började i Zug av alla klubbar. Och han tog upp dem till högsta ligan första gången direkt. Tog sedan över Arau, du får ursäkta uttalet Kevin. Vann kuppen där, 85. Tog senare över Grasshoppers, vann ligan, vann kuppen, vann dubbel. Och ja, det är ju bra, men nu kommer vi till crème de la crème, för då skulle han ju komma till Tyskland. Började i Dortmund, kom tvåa i ligan sitt första år om jag inte är helt fel. Kom till final i FA-cupen 93, torskade mot Juventus, vann ligan 95, vann ligan 96, Champions League 97. Och då gjorde Bayern som de alltid gör, det vill säga försämra sin bästa rival. Så vad gör de? De värvar Hitzfeldt. Och Hitzfeldt tar då över Bayern och vinner ligan med 15 pinnar. Och hade det inte varit för liksom "And Solskjaer has won it", så hade det varit en trippel såklart. Men nu blev det som det blev. Sen var han ju fantastisk egentligen hela tiden. 2001 kom i alla fall kröningen i Champions League. Hade ju vunnit titlar innan 2001. Och jag tror att Hitzfeldt var den första sen Ernst Happel att vinna Champions League med två olika klubbar. För han gjorde ju det där med Dortmund och sen då med Bayern 2001. Tror att 2004 var han lämnad. Det var väl typ det året han inte vann något med Bayern. Och så funkar det inte i Bayern. Vinner man inte något, då får man ju lämna direkt. Såklart. Och sen kom han väl tillbaka 2007 när Bayern hade sin lite mer större kris här. Städa upp lite där och vann sen ligan 2008. Så att, alltså, det här är en legend i Tyskland på alla sätt. Tog över Schweiz landslag mellan 2008 och 2014. Två raka VM. Och ska då sägas då att nu är vi vana med att se Schweiz i mästerskap. Men alltså på den här tiden var absolut inte Schweiz så bra som de är nu. Alltså så konsistent. Så att vunnit utmärkelsen World Coach of the Year två gånger. Det är bara sex stycken som har lyckats med det. Det är ju han, Ernst Happel, Pep, Mourinho, Jupp Heynckes och Ancelotti. Det är inga dåliga namn heller. Så att, och återigen, men jag, för att återgå till det här Del Bosque-spåret, la ju bara av när han var 65. Så det är ingen jättehög ålder heller. Jag tycker Ottmar Hitzfeldt är grym och totalt bortglömd. Det är inte en TikTok-tränare kan jag säga.
Verkligen inte. Måste ju slänga in här han, lite sidospår. Han är född i Lörrach. Där, jag har en lista hemma. När jag åker runt och äter jag alltid schnitzel. Och i Lörrach finns den bästa schnitzeln i Tyskland. Så är ni i Lörrach så ska ni äta schnitzel. De vet vad de
kommer med eller utan sås?
Utan, Leo. Utan.
Alltså allt, vi hade den här diskussionen faktiskt med en nära vän till mig. Det är att det är i Sverige man är så besatt av sås till mat. Varför är
det
man
får inte vara torrt. Det får inte vara torrt liksom.
Jo, men du, jag håller med Kevin, jag bara nickar.
De har inte lagat det.
Nej, men alltså... Nej, det får inte vara torrt. Det måste ju smaka något. Men när jag gifte mig 2016, då hade vi ju så här till alla som var inbjudna då. Då skickade vi ut så här förstås att då har ni allergier eller matpreferenser som typ vegetarianism eller liknande, så hör av er. Och då fick vi sådana som var allergiska och så fick vi sådana som var vegetarianer och veganer. Men så var det också två personer som hörde av sig. En av våra gäster skrev: jag tycker inte om tomater. Man bara, nej. Okej. Okay. Och en skrev, jag tycker inte om sås. Nej, okej. Okay. Vad ska vi göra åt det? Det är så jävla
konstigt. Nej, ja, viktigt att påpeka.
Ja, viktigt att påpeka.
Ja.
Nej, men för att återgå till Ottmar Hitzfeldt så är ju han sås på den här snitsen. Alltså. Hade vi utgått från samma premisser, Mirza, så hade jag nog haft samma etta. Alltså. Oerhört underskattad här, måste jag ju säga. Och hans tränargärning, alltså, han var ju tysk fotboll i ett årtionde där i alla fall på den globala scenen.
Verkligen på alla sätt och vis. Ja, kul! Väldigt glad, Mesa. Du är varmt välkommen tillbaka.
inte till Maldiverna dock.
Nej, det kan bli svårt.
Det är svårt.
Ja, Leo, vem hittar vi på din första plats då?
Ja, men jag har ju dragit den här lansen förut också. Det är inte Una Emery som är med på plats 2, plats 1, men det är en annan lans. Det är min Didier Deschamps-lans. Jag har pratat om honom förr i något annat avsnitt vi hade.
Överskattade tränare, tror jag.
Nej, det kan inte varit.
Jag tror jag nämnde honom i förbifart bara. Och du gick till attack väldigt hårt.
Nej. Alltså, ja. Han kan vara hur jäkla torr och fransk, byråkratisk och tråkig han vill. Men, lyssna på det här. Monaco, ett ganska faktiskt obalanserat Monaco, till Champions League-final 2004. Vann Serie B med Juventus trots minuspoäng. Visst, han skulle göra det, men han gjorde det. Liga- och cuptitlar med Marseille precis innan brytningen där när PSG tog över. Så Marseille var ju liksom en av de sista klubbarna att faktiskt vinna innan PSG tog över. Om inte den sista. EM-silver med Frankrike, VM-guld och VM-silver med Frankrike. Det här är liksom de uppdrag han har haft som tränare. Och det är så svårt att se hur han skulle göra det bättre. Visst, han skulle kanske vunnit den där EM-finalen med Frankrike. Han är svintråkig, jättetråkig fotboll. Håller liksom stjärnor som Benzema utanför och så vidare. Men han har ju resultaten att peka på. Alltså, han är lika grå och tråkig som hans frisyr är, men han är ju svinbra liksom.
Ja, Mesa, vad säger du? Det chans.
Ja, jag måste faktiskt säga att jag är inte förvånad över ditt val, men jag visste faktiskt inte att han hade så bra klubblagskarriär, Deschamps. Så att, för det ska också tilläggas att alltså, Deschamps, var inte han som bröt Lyons dominans, Leo?
Jag tror att han vann 2010 med Marseille. Lyons sista är 27. Jag tror att 28 är det Bordeaux som vinner då? Och Laurent Blanc i så fall. Jag kan inte det där på rak arm. Jag skulle tippa på att det är Bordeaux och därmed Blanc.
Jag hade ju tippat här, för er lyssnare, vi sitter ju här och kör på distans när vi spelar in detta, och i vår lilla digitala studio sitter Leo då med en name tag, Cesar Prandelli. Och det är kanske
Cesare Prandelli.
Sorry.
Cesare för helvete.
Prandelli. Hade kanske trott att han skulle dyka upp här. Men det blev det inget.
Nej, det blev det inte. Men det hade han kunnat göra givet hans insats i Fiorentina och givet EM-finalen 2012. Men nej, Prandelli är mer en personlig favorit än underskattad, skulle jag säga.
För att bara återgå till Deschamps-spåret. Jag tycker att det som är intressant med honom är att... Alltså, det som han har gjort bra är att jag som neutral supporter, jag väntar ju bara på att Frankrike ska fucka upp det i något mästerskap. Men de gör ju aldrig det. Och jag menar, det är ju, någonstans måste det vara mycket på grund av honom. Sen tycker jag också att han ska ha beröm för att han har gjort en extremt bra generationsväxling. tycker jag också. Ja, och det är nästan, det kännetecknar för mig inte bara bra klubbledare utan också bra tränare. Alltså så här friktionsfria generationsväxlingar. Kolla bara på VM 2022 i Qatar. Alltså hur många egentligen var med från VM-guldet 2018? Så många var det inte. Dessutom hade han ju ingen Pogba, ingen Nkoko. Så att jag menar, det är ändå liksom en grej som är väldigt lätt att glömma i sammanhanget. Och apropå generationsväxlingar, jag gillar att hylla Real Madrids generationsväxling som de gör nu. Och samma sak med Deschamps i landslagssammanhang. Det är inte lätt, det är bara att kolla nu med Jan Andersson liksom. Det är många som skyller på att Janne har gjort det dåligt i Sverige. Jag skulle snarare säga att jag tror inte det har med att Janne är ute då. Jag tror bara att Janne är inte rätt förbundskapten för den här generationen. Och jag tror att det är två... Man måste liksom skilja på äpplen och päron där. Så att där tycker jag det har Deschamps gjort fantastiskt bra. Så att... har ni bubblare förresten? Leo kanske har bubblare. Jag hade fem namn som bubblare. Jag hade svårt att välja den här listan.
Jag brukar ha bubblare, men... jag har faktiskt raderat dem i mitt dokument, så kör du.
Ja, jag hade, grejen var så här, Hiddink var faktiskt lite missen där i min lista. Men jag hade faktiskt Luis Enrique som bubblare, jag tycker ändå han är underskattad.
Bra, det påminner mig. Förlåt att jag bytte. Ernesto Valverde hade jag som bubblare.
Ja, det ska vara helt ärlig, så hade jag någonstans i min topp 20-lista där Valverde, som jag tycker ändå fick onödigt mycket skit i Barca. Sen vet jag inte om Kevin håller med mig, men jag älskar Julian Nagelsmann. Jag hade honom som bubblare, och alltså så bra för att vara så ung. Jag tror vi kommer få se mycket av Nagelsmann framöver. Sarri hade jag som bubblare, och Vladimir Petkovic.
Ja, Petkovic är bra. Det håller jag med att det är underskattat, för han har gjort stordåd.
Fina namn där, verkligen. Och det är ju, precis som du är inne på det också, det är ju svårt att på något vis alltid koka ner det till dessa fem namn. Men jag tycker ändå att ni har träffat rätt bra, speciellt din etta Mirsa och din fyra Leo. Det
jag förstår.
Hade ni något. Ja, men med det sagt Mirsa, tusen tack för att du gästade den här gången. Det var extremt roligt och underhållande. Och du är varmt välkommen tillbaka. Och som sagt, om man vill höra mer av Mirsa så är det ju Parken Södra. Man ska stå här och vrida som om det vore en radio eller någonting sånt. Herregud. Gå in på TikTok. Så var det.
TikTok, så heter det. Mm. Ja, kul att du var med mig, Mirsa.
Tack så jättemycket, det har varit en ära. Jag älskar den här podden, så fortsätt kör, gör er grej.
Kul, tack.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Hej då allihopa.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.